Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, hallå, hallå allihopa. Då är ni varmt välkomna. Det är dags för en ny NHL-podd och det här är ett oerhört speciellt nummer för mig vill jag säga. Det är ju avsnitt nummer 91. Fantastiskt NHL-nummer och 50% av podden har en väldigt stark relation till en spelare som har det här numret som är aktuellt. Men jag vill, och det är alltså jag, så jag måste ju hälsa välkommen till den andra halvan som kanske inte känner lika starkt för nummer 91. Men Bjurman, hur är läget?
Tack, det är bra. Bortsett från att jag har slut på kaffet här hemma så att jag får göra den här podden utan kaffe kan bli väldigt grinig och stingslig.
Det är oerhört negativt naturligtvis, för det är ju en del av den här poddens DNA.
Ja, och dessutom så när du inledde med antydan om att det här ska bli kniven i Steven-podden så blir man orolig också.
Ja, det finns många 91 man skulle kunna snöa in på. Det kommer du på någon annan på rak arm?
Nej, men jag vet ju vem du tänker på här.
Ja, du vet vem jag framförallt syftar på. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Ja, men vi har ganska mycket på tapeten idag. Vi har listat upp som vi ska hinna med. Inom loppet, ramen av en timme ungefär, som vanligt.
Ja.
Så att det kan bli ganska fullmatat där. Och jag tänkte faktiskt att vi börjar en gång, på en gång. För du var ju på Madison Square Garden igår.
Och för en gångs skull.
För en gångs skull så hittade du dit där. Du tog dig dit en gång. Ja, ett lite ovanligt. Ja. Du hittade rätt och sådär. Du kunde gången upp på pressläktarna, jag förstår. Och det var ju Vancouver de mötte.
Det känns ofta som att jag är där mer än jag är hemma.
Ja, jag förstår.
Ja. Eftersom jag, när jag går på morgonvärmningen åker jag inte hem med något, utan där hela dagen.
Ja.
Det är det fler som gör, kollegor som kommer på morgonen och sen inte åker. Men jag förstod faktiskt först igår att några av New York-kollegorna här som jag är rätt god vän med, de går på gym mellan morgonvärmning och match. De ser morgonvärmen, skriver det de ska och sen går de på gym några timmar och kommer tillbaka på eftermiddag. Det kanske vore något för mig.
De antar NHL-livsstilen fullt ut alltså. De vill hänga
med. Ja, det vet jag inte om man kan säga. De har intressen som inte hockeyspö kan leva ut på lika regelbunden basis. Men det vore kanske bra för min livslängd att föra med och sitta och cykla lite och tänka istället för att bara sitta och titta in i den här laptopen.
Ja, jag kom på en viktig NHL-livsstil. Då ska man ju egentligen ta en liten nap här på eftermiddagen innan matchen. Är det inte så?
Ja, men det gör jag på bortamatcher. Då försöker jag hitta en. Om jag bor på hotell, då går jag tillbaka till hotellet på eftermiddagen. Och då försöker jag ta en timme.
Ja, just det. Okay. Ja, det är bra. Det är bra.
Pre-game nap heter det.
Ja, det heter ju till och med ett begrepp ju. Vedertaget. Ja. Jag skulle också, jag håller med dock om att jag skulle också behöva anta en lite mer. Jag kanske går på gym lite då och då lite oftare. Jag sitter inte på någon Gabriel Landeskog-kropp. Kan jag inte påstå. Så att, inte i närheten.
Men du är med, du ser ut lite som Johnny Gaudreau. Åtminstone.
Ja, precis, exakt. Vet, exakt. Jag och Artemi Panarin, vi har våra likheter, känner jag. Så att, ja. Jonathan Drouin, vi är inte helt omöjliga.
Nej, men, jag har svårare att hitta sådana motsvarigheter i liga. Men Dustin Byfuglien har jag sett i bara överkropp. Och, ja. Låt oss sätta punkt där.
Ja, inte klockren NHL-spelare spelar man bara kan pinpointa när man ser honom på sommarmånaden ungefär. Så är det ju.
Nej, men det var ju då matchen igår mot Vancouver Canucks. Och vi kanske, jag tänkte vi skulle kanske prata lite om Rangers, för det har vi inte gjort särskilt mycket i den här säsongen.
Vi nämner dem i förbifarten lite då och då, Henke Lundqvist och sådär, och du är ju på matchen och sådär, men vi har liksom inte riktigt fokuserat på Rangers någonting. Alltså Nej. Gett dem ett riktigt snack, gått in på djupet lite grann, så vi får väl snacka lite Rangers ändå, tycker jag.
Ja, och det har varit en rätt knackig säsong för deras del. Ja. Den började ju väldigt bra, de tog otroligt mycket poäng i början, men... Alla som kan läsa siffror sa ju att det här stämmer inte. Det är Henrik Lundqvist som räddar dem. Och han var ju faktiskt i Vezina Trophy-form inledande månaden.
Ja, verkligen.
Och en bit även in i november. Men sen hade han en riktigt svacka i december. Och då gick det ju riktigt uselt för dem också.
Ja, det var precis. Det var en riktig formsvacka där. Och Henke Lundqvist, det var lite tvärtom vad man är van med. Att Henke Lundqvist har svårt att varva igång. Och så december är hans månad. Det är då han liksom turnar around lite grann. Det är då hans säsong börjar palla. Men nu är det tvärtom. Nu liksom, tog det tvärstopp där för hela Rangers. Och när inte Henke Lundqvist funkar, då blev det liksom väldigt blottat.
Ja, absolut. Ja, det är väldigt udda säsong för honom. Han är en slow starter i vanliga fall.
Ja.
Om man tänkte där, bara, hur ska det här? Ska han spela så här hela säsongen? Då blir det inte att leka med.
Nej,
det har varit tvärtom. Men nu har det blivit bättre på slutet. Han är ju högst medveten om det här själv.
Ja.
Och har inte varit lycklig
över
sitt spel. Men har metodiskt jobbat sig tillbaka till... bra, han är
stabil.
Nu ser han stabil ut. Mm. Gör vissa avgörande räddningar och så. Men laget som sådant har också stagat upp sig lite, men min bild är att de har fastnat i de har svårt med kontinuitet. De har svårt att få två segrar i rad.
Ja, för jag kollar faktiskt i schemat här nu. Alltså hur Rangers har sett ut. Sedan den 22 eller 20 december till och med så har de vunnit varannan match och förlorat varannan match. Det är ganska sensationellt. Ja. Det är verkligen jojo-lag på liksom, ute i fingerspetsarna de sista månaderna.
Ja, och den där ett steg framåt, ett steg bakåt marschen, den brukar inte leda någonstans. Det slutar med att man ramlar under strecket.
Ja, det är faktiskt åt det hållet det barkar lite då.
Ja, för att det är ju trängsel i kön bakom. Det är många lag som vill komma upp på slutspel såklart. Och marginalen neråt har ju blivit mycket, mycket mindre.
Ja, exakt.
Men de har problem med... Fansen är ju väldigt upprörda på Alain Vigneault. De tycker ju att han formerar laget och framförallt backarna fel.
Jag har ju fått en ny hackcykel på mig och säger Dan Girardi till exempel.
Ja, precis. De menar att det skulle funka om Vigneault ligger i öppen konflikt med fans, inte för att han är involverad i strid, men jag har ju några i bloggen som de exploderar ibland när vilka backpar han
formerar.
Och det är ju så, tidvis har det ju sett väldigt, väldigt dåligt ut defensivt. De har varit bedrövliga i positionsspelet, de har varit bedrövliga i få ut puckarna och komma ur zon.
Ja.
Strukturen har fallit samman. Och det har ju varit Rangers styrka.
Ja, verkligen. Alltså, nödvändigtvis inte... Visst, de har ju väldigt bra defensivt material att bolla med tanke på att de har Henke Lundqvist i målet och han har haft en enorm kemi med försvararna i sättet de systematiskt spelar på, att han backar in långt i kassen och att de försvararna spelar på det sätt Henke Lundqvist vill och liksom, inte nödvändigtvis beroende av vilket backpar som är inne på isen, de liksom, systemet sitter då, men nu har det varit både dåligt liksom, system på något vis har fallit samman lite och väldigt dålig form på alla möjliga pusselbitar kan man säga.
Ja, det känns ju kanske som att då Girardi och även Mark Stahl som är liksom ryggraden där har varit i flera år. De har varit
så fått nya kontrakt på 5-6 miljoner båda två senaste åren kan man säga. Långtidskontrakt.
Ja. Man har ju känslan av att de har tagit ett steg bakåt faktiskt. De blir ju äldre. Och ett halvt steg sämre. Och det ger ju utslag direkt nu i den här exceptionellt snabba ligan.
Exakt.
Samtidigt så är det ju då offensivt så finns det ju en massa kvalitet, men det är många där som har blivit kalla och har ojämna säsonger. Zuccarello var ju extremt bra i början till exempel.
Vi hade ju ett avsnitt tillägnat honom nästan när vi bara satt och pratade norska.
Ja, just det. Men nu är han väldigt kall. Nu fick han göra ett mål igår då. Det var första på 7 matcher eller vad det var.
Ja, just det.
Och det kanske kan lossna för honom då. Rick Nash är ju också helt iskall.
Ja, det är ingen 40-målssäsong direkt igen här.
Nej.
Nej.
Men just nu känns det som att säsongen står liksom och väger på hur det ska bli för Rangers. Om de kan spinna vidare på det. Vancouver, De var väldigt bra mot Vancouver. De skapar ju enormt mycket chanser.
49 skott såg jag.
Ja, det är bästa på säsongen.
Ja.
Men då var ju Ryan Miller extremt bra också. Det var verkligen Miller time på garden.
Ja, Miller time i allra högsta grad. Det var ju JT Miller som är ett av få utropstecken här nu på slutet också.
Ja, just det.
Som är riktigt bra. Han får ju dock, han är till exempel Tobias Pettersson och dina trogna Rangers bloggläsare har ju blivit en liten ny favorit, känns det som. JT Miller har ändå i all denna pendlande så i alla fall han var ganska kontinuerligt alltså bra.
Ja, ja, kanske tajmen, det var många som trodde att han skulle verkligen få sitt genombrott den här säsongen och han var väl lite tvärtom, att han började ganska dassigt.
Ja.
Men har blivit bättre och bättre nu, så det är riktigt bra på slutet. Däremot Kevin Hayes har inte varit vad de hade hoppats på.
Nej.
Men igår fick vi också se en hel svensk kedja i Rangers, det tror jag är första gången. Med, det var Jesper Fast, Oskar Lindberg och Victor Ståhlberg.
Det var hela gänget ihop där, okej.
Okay. Ja, och de var faktiskt riktigt bra. De hörde till de som skapade väldigt mycket chanser. Victor Ståhlberg var till exempel, han radade upp chanser.
Ja.
Det var hans bästa match i Rangers, tror jag.
Hoppas. Ja.
Men alltså ja, det är ju inte samma lag som i fjol när de vann President's Trophy. Det tror jag vi kan konstatera. Och Larry Brooks hade en artikel, eller en krönika i Post igår där han konstaterade att they're done.
They're done till och med, han stänger fönstret nu.
Ja, det kommer inte att bli någon Stanley Cup run med det här laget. Det kommer inte att bli någon President's Trophy. Och jag är lite benägen att hålla med. Jag tror att de ska kunna ta sig till slutspel, men jag tror inte att de har mer än en serie i sig där.
Nej.
Sin höjd.
Ja, okay. Jag känner att jag ligger väldigt fel ute tipsmässigt i år. Jag var lite bättre ute förra året när jag hade Chicago så här. Men i år har jag ju tippat att Pittsburgh ska vinna President's Trophy. Det ser så här halvdåligt ut, måste man erkänna. Och att Anaheim Ducks och New York Rangers ska mötas i final. Så det känns som
ja,
att
det tror jag känns.
Det ska mycket till nu.
Ja, det ska väldigt mycket till. Jag tror fortfarande att Anaheim har potential att bli en riktig contender om de bara får ordning på sakerna. Men det är svårare att se dem med Rangers. Men jag sa ju faktiskt också redan förra säsongen att de kommer vara snäppet sämre i år. Jag vill inte vara den som säger vad var det jag sa. Eller försöka hävda att jag vet något mer än någon annan. Jag påpekade ju det. Dels det att det finns vad heter det, komponenter i det här lagbygget som börjar bli äldre och segare.
Ja.
Men så försvann också spelare som var viktigare än det kanske såg ut både på pappret. Men Saint-Louis var ju inte bra i slutspelet.
Nej, men han var ju en ledare i laget liksom. Han gav ju dem en...
Dels var han en ledare i laget och han bidrog ju med mycket under grundserien då.
Mm.
Rätt många poäng. Och så Hagelin då, som inte gick att behålla.
Den sammanlagda speeden på de två är ju kännbar.
Ja, och även Hagelins insatser i forechecking i allmänhet och hans insatser i penalty kill i synnerhet.
Ja.
Specialty teams har inte varit bra på slutet heller.
Ja, min poäng tror jag med Rangers var att jag såg också på lagbyggesmässigt att det här är nödvändigtvis inte bättre än förra året, snarare tvärtom. Men jag tänkte ändå att nu stänger Larry Brooks fönstret redan nu, men det har ju snackats om att de har bara ett eller två år på sig till med det här laget. Då jag måste fråga lite om Yandle också, hur man ska göra med honom eftersom hans kontrakt går ut. Men jag vill bara säga att min poäng var väl lite grann, jag tänkte att det kanske kommer strula lite grus igen, men Tom ser väl till slutspel, så tycker jag att de har rutinen och de borde ha viljan att verkligen, alltså på Lundqvist och på Nash och på Jandl och så vidare, att verkligen göra den här sista pushen och försöka ta det här Stanley Cup-titeln nu liksom. De har ändå varit i minst till konferensfinal tre år i rad nu. Det känns som att det är läge nu, men å andra sidan kanske det var tredje gången gilt i fjol, jag vet inte. Men vad tycker du man ska göra med Jandl då? För det är ju en intressant situation att han har utgående kontrakt och att han har en cap hit på bara 2,6 miljoner drygt, med tanke på att Arizona behöll hälften även den här säsongen.
Ja.
Alltså han är ju lätt att trada, men samtidigt så försämrar man sina egna chanser då.
Ja, fast det konstiga med Jandl är att Vigneault använde honom som i tredje backpar i princip.
Ja. Det var lite skillnad igår när de gjorde sin bästa match, för då såg jag i alla fall att Jandl spelar 23 minuter och Ståhl bara 14 minuter, tror jag, eller om det var 16.
Ja.
Det gav ju effekt i alla fall.
Ja, men det verkar inte som att Vigneault riktigt har något förtroende för Jenner ändå. Nej. Han är väldigt tveksam till att använda honom i powerplay, vilket ju känns lite konstigt.
Det var ju det som hela poängen med att ta dit honom, liksom. Men därför de offrade Anthony Duclair och ett första val för Jandel, liksom. Det kan ju inte sluta på det här viset att de måste traila bort den och missa och riskera en slutspelsplats nu. Det är ju ett jättefiasko i så fall, tycker jag.
Ja, det är klart det är. Och det är väldigt konstigt med tanke på vad de offrade för att få dit honom. Ja. Att han inte används mer. De inte får ut mer av det, tycker
Nej.
Man.
Nej.
Men ja, det pratas ju om det. Att eftersom han används så här så kanske de kommer att trada honom. Jag tänkte komma tillbaka till det där du sa att, ja, vem vet, om de väl tar sig till slutspel, de kanske de har den där pushen i sig fortfarande. Det var ju året när de gick till final, var ingen riktigt som hade trott att de skulle ta sig hela den vägen, och när de låg under med 3 mot Washington i fjol trodde man ju också att de var done. Men det är bara det att i år ser det så, jag förstår inte hur de ska ta sig förbi Washington eller Tampa.
Nej. Och jag ska vara lite ödmjuk, så vill jag bara lägga till att jag tror att hade Zuccarello varit skadefri där i mot Tampa-scenen hade de kanske avgjort den tidigare. Så att, ja. Men nej, jag håller med, alltså, som det ser ut just nu så har man väldigt svårt att se Rangers som en contender i faktiskt. Det känns som att de får fighta som en slutspelsplats. Det är lite som för 3-4-5 år sedan när de var sådär borderline slutspelslag och grejade i sista omgången ungefär, och sen så stöka till det lite i någon omgång eller två, men inte mer än så, liksom.
Nej, det är min känsla också. Och sen vet man inte, de brukar ju vara väldigt aktiva kring trading deadline. Och var åtminstone när Glenn Seder höll i trådarna.
Ja, vi får se hur Gorton, hur pass aktiv han är, liksom. Vad han har i sig.
Seder finns ju där i bakgrunden. Han var till exempel och gick omkring med sin cigarr i omklädningsrummet igår.
Snyggt.
Eller utanför omklädningsrummet.
Ja, det är bra.
Så han är ju fortfarande president och han har ju en del att säga till dem.
Han har pondus.
Ja.
Ja, nej, det är, och med Rangers, det vet man ju att det kan hända precis vad som helst där i trade-väg. Alltså det, men det borde, alltså, just i Seder och Gortons fall, kanske inte med Seder. Det blir ju liksom prestigeförlust att bara släppa Jandel nu också. Men samtidigt om man låter han gå i sommar, för det finns ju inte löneutrymme alls att signa nytt med honom. Så att, det är en väldigt knivig situation faktiskt.
Ja, det verkar finnas en diskrepans i vad management och coaching staff ser på honom. Och det är ju lite underligt.
Ja, precis. Ja, håller med.
Ja. Men du, vi nämnde ju en där då som var viktig i Rangers, men som de av lönetagsskäl såg sig tvingade att trada till Anaheim då mot Emerson
Eden.
Mm. Men av den traden har det blivit konstiga saker. Tradade till Vancouver. Och Hagelin tradades något chockartat ändå. Från Anaheim till Pittsburgh förra veckan.
Ja, precis.
Mitt kom den märkliga nyheten.
Ja, den slog ju väldigt oväntat ner den bomben, tycker jag. För att det har inte varit någon som helst spekulation om Hagelin. Och Hagelin säger ju själv att han inte hade någon som helst liksom, känsla för att det här var på gång.
Nej, han sa det. Jag pratar med honom att för oftast så har man åtminstone hört några rykten för det. Men det här var en total blixt från klar himmel.
Ja.
Och det var någon som, med tanke på hur han har börjat i Pittsburgh, var någon som skrev att vinnaren är Eaton Hagelin-traden visade sig bli Pittsburgh.
Ja.
För att, det finns mycket att säga om det. Det funkade inte riktigt i Anaheim.
Nej, alltså,
det är väl ingen succé?
Nej. Alltså det blir ju lite konstigt så här att liksom konstatera, alltså, ändå att de blir tradad efter bara några månader, en halv säsong i laget, när de byter till sig honom. Visst, Idem, han var ingen riktigt fit i Anaheim heller, och ett andra boll, så där man byter till sig rättigheter. Men så skriver man ändå ett ganska fett kontrakt som man binder upp Hagelin på en lång tid. 4-årskontrakt, värt $4 million var det väl, per säsong.
Ja,
och då känns det som att det här är ju liksom en långtidslösning. Det här är något att satsa på för oss, liksom. Men redan efter 40-45 matcher så har man gjort slutsatsen att nej, Hagelin passar inte det här laget. Och han tradas bort.
Mot Perron.
Och visst, det handlar inte bara om att han inte... För att han kom igång lite på slutet då. Han fick ju spela med Silverberg och Kessler i andra kedjan. Och det var väl
de tyckte själva att de fick till bra kemi där.
Ja, och fick rätt mycket förtroende och speltid. Alltså av coachen, och hyllades liksom att det här är... Nu har vi hittat rätt lite grann sådär. Men ja, det känns ju också som att det handlar inte bara om Hagelin, utan det handlar väl lite grann om att ja, dels att jag kanske inte såg att han var värd riktigt 4 miljoner dollar på sikt då. Men framförallt med tanke på Anaheims lövtagssituation i sommaren när de ska skriva nytt kontrakt med Lindholm, Vatanen, Andersen och Raquel. Men de, ja. Till slut efter alla dessa år av ganska befriade från cap-problem så börjar ju Anaheims trupp att nu liksom bli mer och mer värd. Eller liksom det börjar äta i kapp dem lite, de här RFA-kontrakten, UFA och allt vad det heter, liksom att entry-level-avtal och sådär. Så att nu kommer de behöva betala ganska ordentligt för sina spelare. Och då såg man möjlighet här att bara få Perron som man kan chansa lite på här och som blir unrestricted free agent i sommaren åtminstone. Mot Hagelin att frigöra lite löneutrymme där så att man enklare kan klämma in andra pusselbitar i sommar. Men jag blev å andra sidan av den samma anledning, cap-anledningen, lite överraskad. Pittsburgh ändå väljer att träda till sig Hagelin. Jag tycker han är en jättebra fit där. Men de lägger 4 miljoner dollar till på en forward utan att investera i försvaret. Vi har ju pratat mycket under poddarnas fortlöpande här om att borde inte de vara ute efter en sån som Chattenkirk eller sånt där. Trada bort någon dyr forward och försöka förstärka, balansera upp laget. Och nu lägger man ytterligare 4 miljoner dollar på en forward.
Ja, det kan ju fortfarande hända i och för sig.
Ja, det är sant.
Jag förstår verkligen vad du säger. Men det har ju, som sagt, han har bara spelat 2 matcher än, så det är väldigt svårt att säga något. Men han har fått chansen direkt in i kedja med Malkin och Kessel. Och säger själv att han känner sig omedelbart mer hemma i Eastern Conference hockey. Där det går mer syd-nord. Och hans speed och hans energi känner han kommer bättre till nytta här.
Ja, det är nog faktiskt så.
Han kan vara mer effektiv i det här systemet. Och jag pratade med Hörnqvist som också sa det. Att det, och får han fortsätta i den kedjan kommer det bli jättebra för både Kessel och Malkin. Är bra på att hålla i pucken och starkare. Och då kan han leta på sina ytor med sin speed och så.
Ja, jag tror faktiskt att det känns öppen. Ja, det känns som en jättebra värvning för Pittsburgh faktiskt. Att han, både för Hagelin, alltså för båda skull. Det här borde kunna funka bra. Och Hagelin är ju verkligen inte en envägsspelare åt något endera håll. Alltså han kan smälta in perfekt och komplettera Malkin eller Crosby. Men han kan också gå ner och spela boxplay, spela tredje kedja med Matt Cullen eller något sånt där. I en tight slutspelserie liksom. Det är ju en jättebra värvning.
Och nya coachen där, Steve Sullivan, han hade ju Hagge som assisterande i New York här ett par år. Och han hade ju pushat för den här traden då till. Han ville väldigt gärna ha honom. Men både Rangers-fansen och Pittsburgh-fansen är lite konfunderade över det här.
Ja, det är ju en gammal antagonist.
Ja, det är det verkligen. De har ju mötts i 2 slutspelsserier och ett långt antal infekterade grundseriematcher. Och ja, så sent som senast så var det ju faktiskt Hagge som sköt ut Pittsburgh i slutspelet med overtime-mål i 5:e matchen här på Garden. Och Pittsburgh-fansen, jag har förstått rätt många tyckte rätt illa om honom rent bara för hans framtoning.
Ja, hans uppsyn när han har gjort ett viktigt mål åker förbi, alltså den kan ju uppfattas som lite irriterande för ett motståndarlag kanske.
Ja, det är möjligt. Och samtidigt har han varit väldigt populär här i Rangers då.
Ja, verkligen.
De tycker verkligen inte om honom och se honom hos en i Anaheim var en sak. De möts ju bara 2 gånger om året. Ja. Men att se honom hos den bittra rivalen Pittsburgh, det svider i många Rangers-fans.
Ja. För om jag inte läste fel någonstans så är för Hagelins del det lag han har mött flest gånger totalt sett i sin NHL-karriär, man räknar in både slutspel och grundserie, det är just Pittsburgh.
Ja.
Så det blir ju lite ironiskt att det är just där han ska in och hjälpa nu liksom.
Ja, ja jag tyckte det såg väldigt konstigt ut när jag såg honom första gången i tröjan.
Ja.
Men han är ju en positiv människa själv som försöker se vara optimist i alla lägen.
Ja.
Och jag var väldigt glad att få bli lagkamrat med Hörnqvist som han ju känner väldigt väl.
Ja.
Jag gillar ju, han var ju min go-to-guy här i New York.
Ja, det är bra att han är på Eastern Conference igen nu så nu kan snacka med honom.
Ja, jag tycker väldigt mycket om Hagge.
Han ställde ju alltid upp, oavsett formsvacka eller formtopp liksom, och svara på frågor och sådär.
Förlust eller vinst, efter Stanley Cup-final förluster och så. Man kan alltid prata med Hags.
Ja, exakt. Ja, jag får upp en scen här från förra slutspelet, tror jag det var, när eller om det var 2 år sedan, jag kommer inte ihåg, när de, Hörnqvist och Hagelin, möts vi liksom efter en avblåsning vid mål vid kassen och det blir tumult och alla börjar bråka och grejer. Och jag tror Hagelin,
ja, det var nu senast.
Det var nu senast. Och Hörnqvist bara kommer och kör världens ryska nacksving och bara trycker ner Hagelin liksom. Ja. Riktigt, riktigt vårdslöst alltså.
Så att, ja, det där får de reda ut över någon middag.
Den giffen är inte att leka med. Alltså, den...
Hörnqvist tar nog hand om honom väl nu. Han, det var en ju... Killarna i Nashville är fortfarande så här lyriska när de pratar om hur snäll Hörnqvist var med dem, mot dem när de kom till Nashville och tog hem dem på middagar och såg till att de trivdes och så. Så det gör han säkerligen med Hagge i Pittsburgh nu också.
Ja, det skulle jag tro. Ja, just det. Mm.
Och då får de väl försöka reda ut den där gamla konflikten då.
Ja, för det känns som att det har de lite att prata om faktiskt.
Ja.
Den stack ut alltså. Men jag tror att jag tror att det ändå, även om jag som sagt, min första reaktion var just Pittsburgh liksom, med deras löntagsstruktur, men jag tror ändå att det här passar väldigt bra för dem.
Ja.
Och samtidigt så kan jag inte låta bli att tycka att Jim Rutherford inte riktigt får godkänt för sin Perron-värning från förra året, för att han offrar ju faktiskt ett första val för honom. Nu slutar ändå att han får Hagelin, så man ska väl inte klaga dem, men det kanske var bra till slut ändå.
Han känns inte som General Manager of the Year i år heller.
Nej, ändå. Tyvärr får vi nog säga det till den gode Rutherford som börjar gå på ålderns höst nu och behöver lite vänliga uppmuntrande ord efter en säsong som denna. Men han är inte Stan Bowman, det är han inte.
Nej.
Faktiskt. Och samtidigt tycker jag att det är lite intressant med Anaheim, vill jag bara säga det. För de har ju, fortsätter ju att snacka som dem. Det var inte just Hagelin som nämnts i trade-sammanhang. Men det är ju mycket snack om Anaheim. Att de sitter ju på en riktig guldgruva på backsidan. För de har ju fått alltså jag menar, de har ju redan Lindholm och Vatanen och Cam Fowler som varit rätt bra i år trots en svag säsong för laget. Och de har Simon Despray som är på väg tillbaka efter, från just Pittsburgh tidigare, som är på väg tillbaka efter hjärnskakning. Men så utöver det så är Shea Theodore, som är ett gammalt första rundeval, kommit upp och gjort det jättebra. Han är inte Shea Weber, men han är i alla fall Shea Theodore och liksom ser ut att kunna få en fin NHL-karriär, och det är en bra back. Och den här Brandon Montour, som också är ett högt draftval, eller i alla fall andra runda tror jag för några år sedan, som har fullständigt light up AHL totalt, gjort över 30 poäng som back där. Och högerfattad offensiv back, den här typisk man vill ha, som många lag är ute efter. Så att de har ju verkligen trade baits där. För många NHL-lag att liksom rycka i. Så att jag tror att vi får återkomma till Anaheim och trader inom kort här faktiskt.
Ja, vi kan nog få återkomma till dem på många vis.
Ja.
Tror jag.
Jag skriver inte dem från våra... Visst, de ser inte ut som en contender just nu. Men vi måste ändå stå i vårt kast lite grann att vi har tippat dem högt inför säsongen.
Ja, min final var ju som bekant Pittsburgh-Anaheim. Ja. Så nu har Carl Hagelin spelat i båda mina finallag från förra säsongen. Det vore ju, spännande. Men det är andra powerhouses som känns som de har tagit över nu.
Det får man säga.
Och jag satt och tänkte på det. Och tänk att man aldrig lär sig. Att man sitter i november och tror att det som händer då har någon slags betydelse för hur det ska sluta.
Ja, det har det inte. Det är samma sak varje år.
Ja, man glömmer jämt och tror att, ja men herregud, titta på Dallas nu, titta på Florida, de kommer ju att bli finallag.
Oslagbara. Vilken maskin. Ja. Liksom. Montreal Canadiens, 9 raka segrar, det här är ju ju planned parade liksom. Det här är äntligen Kanada vinner ett Stanley Cup igen liksom, känner man.
Ja, och så har det verkligen inte gått. Jag vet inte var vi ska börja här, men... Nej. Jag vill bara, vi börjar på den positiva sidan då med de som, alltså Chicago. Mm. Vi var inne på dem redan förra podden, men nu har de alltså tog igår sin 12:e raka seger. Klubbrekord i den här anrika klubb.
Ja, det känns som att vi kan liksom inte bara släppa det helt rakt upp och ner, utan vi måste ta upp Chicago igen alltså.
Ja, för det är så jävla imponerande. Med tanke på, vi har sagt det förra gången, de har spelat mer hockey, de har spelat oerhört mycket hockey sista åren. Kärnan där som är kvar. Borde ha Stanley Cup hangover. Och har fått byta ut så många komponenter igen inför den här säsongen. Och så blir det samma slags segermaskin igen. Det är ju ett av deras bästa grundserieframträdanden någonsin det som pågår just nu.
Ja, för det är Chicago Blackhawks är nödvändigtvis inte ett grundserielag. Det är lite LA Kings vibbar på dem, att de puttrar igenom grundserien och sen tänder de till när det väl blir vår och sådär. Men nu är de ju bättre än någonsin, får man nästan säga. Alltså 12 raka segrar, det är klubbrekord liksom. Och Patrick Kane har redan slagit sitt personliga målrekord, 30 baljor han gjort hittills. Tangerat i alla fall. Och leder både skytteligan och assistligan i hela NHL och är helt överlägsen i poängligan. Han har sprungit iväg från Jamie Benn och Tyler Seguin.
Ja, det är lite skrämmande det där. Men han har gjort 30 mål en gång förut.
Ja.
Och då tog det 82 matcher. Nu har han spelat 49 och uppe i 30 mål. Vad ska hända?
Och leder assistligan därutöver liksom.
Ja, hans säsong är ett monster till säsong.
Ja.
Men Michel Therrien sa ju det här om dagen. De slog Montreal då, och han sa att de är bättre i år än vad de var i fjol. Chicago alltså.
Och det låter ju helt sjukt med tanke på vad man sa inför säsongen när de tvingade släppa Patrick Sharp liksom, som var ändå definitivt en viktig del i ryggraden där. Han som varit där längst i klubben, han som var med när det var ett vrak Chicago Blackhawks och liksom hållit ihop, varit en röd tråd här i ett decennium liksom. Och så Brandon Saad naturligtvis, som skulle ju vara, skulle bli en riktig ny kugge här, tänkte man.
Ja, och Johnny Oduya som var en väldigt viktig del av deras topp 4 backblock där.
Exakt, backsidan kändes ju svajig liksom. Att, visst, det höll ett slutspel att gå på fyra backar i princip. Men nu när en av dem är borta dessutom och man tog in Trevor Dale istället, så ska de hålla 82 matcher liksom med alla de här förändringarna också. Att, ja, då kändes det inte som att Chicago Blackhawks är en contender, men
Men det är de.
Det är de i allra högsta grad.
Och då, som vi väl också påpeka förra veckan, så som Jonathan Taves har ingen märkvärdig grundserie. Och det här hände ändå.
Ja. Ja. Nej, det är sjukt faktiskt. Men jag tyckte Elliot Friedman var inne på en lite rolig grej. Apropå, kan jag nämna då. Apropå kontrakt som jag pratade om med Hagelin. Jag tänkte på till exempel på Steven Pittsburghs lönestruktur och att Steven Stamkos ska ha ett nytt kontrakt, men att Anze Kopitar binder upp sig på 10 miljoner dollar per säsong 8-9 år. Alltså de här monsterkontrakterna. Vi har ju då Patrick Kane och Jonathan Taves som sitter på rekordavtal, 10,5 miljoner dollar per säsong i 8 år, som börjar gälla från och med den här säsongen. Det som är kul när man kollar på Chicagos lönestruktur, det är faktiskt att de har flest spelare på sin active roster i hela NHL som tjänar under 1 miljon. 12 spelare som är ju uppe i NHL-laget just nu tjänar under 1 miljon, medan 10 spelare tjänar över 1 miljon. Så de verkligen lägger pengar, de verkligen identifierar vilka spelare de ska lägga alla pengar på, och sen så är resten är utbytbara. De får köpa, de kommer in i den här Chicago Blackhawks-andan och får köpa det rakt av och liksom haka på och liksom excel i den miljön på något vis.
Ja.
Det måste vara det som gör att de kan byta ut spelare hit och dit varenda säsong och ändå lyckas leverera så här. För att alla...
Och ändå behålla en sån kärna av väldigt dyra spelare.
Ja. De är ju svindyra liksom. Det är ju rekordavtal på 2 spelare dessutom. Och sen utöver det Keith och Seabrook och de här som tjänar mycket.
Ossa. Crawford.
Ja, Ossa, precis.
Och Anderson tjänar så bra.
Ja, exakt. En som gör en ovanligt bra grundserie förutom Kane, som vi kan nämna, det är ju Corey Crawford också. Det är ju en nyckel också. Han brukar ju vara lite halvdassig och ifrågasätt under grundserien. Men han har gjort en väldigt bra grundserie hittills, får man säga.
Ja.
Men jag tycker att jämföra till exempel... Alltså Stan Bowman som vi hyllar hela tiden. Jag ifrågasatte han lite det här med när han bytte bort Brandon Saad, som jag tyckte var en sån given kille att försöka få in i kåren. Och liksom, han var en sån där de borde signa upp. Och han kanske kan vara värd 6 miljoner eller vad han nu har i 6,5 från Norr Columbus. Men så signar man, så trädde man till sig Artem Anisimov bland annat, som har slagit extremt väl ut. Men precis då, efter den traden, visste man inte hur han skulle passa in i laget liksom.
Nej.
Och ändå så skriver man nytt kontrakt med honom på 4,5 miljoner dollar per säsong, trots att han har ett år till innan han blir free agent. Så man liksom, innan man är en sån scen på en Chicago is, så förlänger man igen. Och nu är ju det, ser ju det kontraktet jättebra ut. Han är den där andra centern de har saknat lite. Visst, de har testat Brad Richards något år och vann Stanley Cup med det, men de har haft Michel Hanches och de var ute efter Ryan Kessler, så det har liksom inte varit... När de har jämfört sig med Los Angeles Kings och lite andra lag som har bra centeruppsättningar, så tycker de ändå att de har haft en liten lucka bakom Jonathan Toews där. Men Anisimov har ju varit fantastiskt bra. Och då sitter till exempel Dave Bolland, som ju var en viktig spelare och bra, slog igenom lite i Chicago för några år sedan. Han sitter och tjänar 5,5 miljoner dollar och kan knappt vara tredje center i Florida Panthers just nu. Medan Chicago direkt signar upp Anisimo på 4,5 miljoner. Som känns lite som en stil just nu. Och där har de sin andra center. Jag tycker Stan Bowman är ett geni.
Ja, det börjar kännas så. De här unga killarna som kommer upp är, de får dem att fungera så bra. Ta Erik Gustafsson som har kommit upp nu.
Ja.
Som han har ju, det nämnde vi väl förra året, Joel Quenneville är extremt förtjust i honom.
Ja.
Och vinner man hans gunst, då får man ju mycket chanser och bli, komma in i det här.
Ja, precis. Ja, alltså lyckas man väl få Quenneville och Mike Kitchen backträns förtroende där och liksom kan liksom etablera sig som man får ändå lida 15-20 matcher i rad, så då har man ju mycket vunnit. Plus att det måste ju vara en enorm liksom skola på något vis att skolas in i ett lag som Chicago Blackhawks, att ha Brent Seabrook som backpartner.
Ja. Och
att sitta i samma omklädningsrum som Jonathan Toews och Duncan Keith liksom.
Och Hjalmarsson.
Och Hjalmarsson
var, tror jag, är väldigt bra mentor åt de här unga killarna som kommer in i Chicago. Han pratar själv om hur imponerad han var av Gustafsson. Just på det här gamla temat att det är väldigt svårt att komma in och etablera sig som back. Det tar några år.
Mm.
Men Gustafsson, så med hans spelsinne och hans enorma självförtroende, att han bara kör.
Ja.
Han gör det han är bra på.
Klingberg-grejen. Erik
Karlsson. Ja, exakt. Men han, ja, det är också han. Han var ju, det var ju Edmonton som inte hade förstånd att signa honom, eller hur?
Gustafsson?
Ja. Man tror att de hade rättigheterna till honom.
Det var så pass, okej. Okay, helt säkert.
Ja, jag ska inte säga, men det har varit mycket tugg om det här sista dagarna.
Mm.
De har människor i organisationen som har blick för även sådana diamonds in the rough.
Och uppenbarligen så tittar de inte bara på vad de presterar på isen, utan de är noggranna med karaktärsanalys och sådär. Alltså hur de ska, alltså har de liksom, har de inställningen för att ta till sig Blackhawks hockey liksom.
Och för att, ja, ta sig... och det gäller ju även när de värvar, allt slår inte in då.
Nej.
Med Trevor Daly var ingen succé.
Victor Tichonen var ingen succé heller.
Nej, men de är ju väldigt nöjda med till exempel att de fick Roosevelt och behåller honom.
Ja.
Och Scuderi tog de den här säsongen.
Ja, just det. Mm. Och Panarin.
Menar, ja, Panarin är ju grym succé.
Det är 6+.
Det är ju en Calder Trophy-kandidat av högsta rang.
Ja, precis. Ja, det var ju 20-tal klubbar som anmälde intresse där. Men det var Chicago som vann racet. Trots att jag tror att de inte ens erbjöd den bästa dealen ekonomiskt, utan de lyckades övertala Panarin på andra grunder liksom.
Ja. Ja. Så men det är ju en till då klassisk power eller en force, som the force is rising i ja. Pacific Division, och det är ju Los Angeles Kings. Och det har blivit som vanligt de sista 4-5, ja, bortsett från i fjol då, att det känns som i väst så kommer det att sluta med en enorm heavyweight fight mellan Los Angeles och Chicago.
Ja, det är lite Mayweather mot Klitschko eller Pacquiao eller någonting. Som det är.
Nu blandar du ju olika viktklasser.
Ja, nu gick jag, det är sagt. Jag är ju lätt fjädervikt, så jag har inte koll på de här tungviktarna. Exakt. Det känns som att Kings har sprungit ifrån där i Pacific och kommer ju erkänslan. Alltså, deras hunger som lyser igenom verkligen i år, det känns som att de borde kunna ta sig till konferensfinalen. Alltså.
Ja, det är något speciellt med det laget också som lyckas få igång Vincent LeCavalier efter den här traden. Han har gjort 3 mål plötsligt.
Ja, han ser stabil ut där. Får lira betydligt mer får man konstatera än man gjorde i Philadelphia när han satt på läktaren. Så han ser bra ut. Andra kedje
ja,
minuter.
Ja, liksom. Det är väldigt få matcher, men det har ju, med tanke på vad han hade förstått sig i Flyers, det han ju betraktade som total katastrof.
Ja, verkligen.
Superfiasko. Och fansen jublade ju när de lyckades bli av med honom.
Ja.
Så jag satt faktiskt och läste en intervju med honom precis innan vi började med det här.
Ja.
Och Ett skäl är då såklart lite nytändning, ny miljö, väldigt spännande lag att komma till. Men han pratade om att spelsystemet där också underlättade för honom, att i Kings så hjälper man varann hela tiden. Mm. Begår man ett misstag så finns det alltid backup bakom. Mm. Hela systemet är byggt kring det. Mm. Och det har varit väldigt stor nytta för honom då, som begår rätt mycket misstag.
Ja, han har ju tappat lite speed och så att han är, ja. Det blir kostsam för honom om han inte hänger med riktigt.
Ja.
Men det finns ju definitivt mycket skill kvar där. Han är ju inte lastgammal ändå, den gode Le Cavalier. Visst, han är 35 eller sånt där, 80 tror jag. Men det här spelsinnet och allt det där borde ju inte försvinna bara över en natt. Liksom.
Nej, Satte påstår ju att han har sett saker där.
Ja, och det är lite kul att koncentrera med Satte, att han... Men när vi kom ihåg för några år sedan när han, ja, när de anställde kapten, när han under OS-uppehållet satt och kollade på massa Chicago Blackhawks-matcher eftersom han redan då visste att det var de som skulle möta konferensfinal om de gick dit.
Mm.
Att det, han måste knäcka nöten, hur ska vi slå ut Chicago Blackhawks? För det kommer handla om i slutändan om vi ska kunna nå Stanley Cup. Han har diskuterat det med när de trädde till Marian Gamborek också just den säsongen faktiskt. Då satt han ju liksom, då var det inte bara Dean Lombardi satt och förhandlade för att försöka få in Gaborik, utan det var ju Satter som satt och kollade på massa videoband för att se om Gaborik skulle kunna vara en fit här. Och nu är det precis samma sak här. Förhandlingarna med Le Cavalier sägs ha pågått i en månad minst. Och under den tiden så satt Satter och verkligen kollade både tidigare år men också senare år i Flyers liksom, hur status är kring Le Cavalier och hur han skulle kunna vara användbar i Kings med det han fortfarande kan och prestera liksom. Det är kul att konstatera hur noggrann satte det liksom. Det är inga tillfälligheter att han lyckas. Att han har lyckats vända på tre organisationer får man ändå säga under hans NHL-karriär. Och hur han återigen har väckt liv i det här Kings-laget efter fjolårssäsongen. Liksom.
Ja, efter Stanley Cup-vinsten mot Rangers så var det faktiskt som du säger. Han satt inte och pratade om Rangers efteråt. Nej. Utan han satt och pratade om hur han hade ägnat OS-uppehållet åt och obsessed over Chicago.
Ja, exakt. Ja. Då har man ändå skarpt hockeyhjärn om man är ute i 3 månader god tid och förutser hur det kommer sluta. Liksom.
Ja.
Det måste jag säga. Men, och nu har ju Anze Kopitar kritat på det här avtalet till slut.
Just det.
8 säsonger max tiden och 10 miljoner dollar per säsong. Det hände ju... Ja. Uppgifterna kom ju i förra eller förrförra podden när du gjorde breaking news där.
Ja, det har vi diskuterat.
Precis. Så att, och vi tycker väl att det är ett rimligt kontrakt alltså för en som spelar. Vi vet ju vad han är ju på Jonathan Taves nivå nästan. Han har också 2 Stanley Cup-titlar åtminstone och har varit en ledande spelare. Producerar som bäst när det gäller som mest i princip får man ändå ge han.
Ja.
Och han är ju oumbärlig här om det ska. Men jag satt och räknade lite för jag har ju ofta kritiserat lite grann Kings lönestruktur på sikt här, för att de har ju jag vill bara säga det att säsongen 2020-2021, nu ska jag vara lite förutseende som Satter, så kommer Kopitar sitta och tjäna 10 miljoner dollar, 33 bast. Vi kommer Martinez på 4 miljoner dollar, 33 bast. Vi har Quick 34 bast då, sitter och tjänar drygt 5 miljoner. Vi har Jeff Carter på ett rejält kontrakt, 36 bast då 2021. Och vi har Dustin Brown som redan börjar tappa ganska ordentligt som är 36 bast den säsongen och fortsätter tjäna över 5 miljoner dollar. Och så har vi Marian Gaborik som är 38 bast den säsongen och tjänar väldigt mycket pengar också. De har nästan 40 miljoner dollar uppbundet den säsongen, över halva lönekapaciteten med dagens lönetox i alla fall. På spelare som är minst 33 år och uppåt 40 år då. Så att det kan straffa sig på sikt där.
Ja, men... Ja, man kan, jag tror de väljer olika synsätt. Ibland satsar man kortsiktigt och tror jag och tänker att vi får ta hand om de här problemen senare.
Ja, så får man fram en sån där generation som en sån core som de har, så kan jag menar, det är ju de här, alltså NHL-spelarna ser ju vad andra liknande killar får för typer av avtal och de tänker ju på sin ekonomiska framtid också, så de vet ju att de kan få den här typen av kontrakt. Så det är liksom antingen att släppa dem eller så får de ju skriva den här typen av kontrakt. Och har man så mycket bra spelare som Kings har nu så ja, då är det lätt att det blir så här. Men nu har de ju andra sidan chansen i flera år framöver får man ändå.
Ja, de har ju en massa cup runs i sig.
Det är inte slut i år utan det fortsätter några år till det här, minst.
Och målet måste ju vara att vinna Stanley Cup. Ja. Hur? Och göra det som... Det är inte så att de åker ur sen.
Nej, nej, så är det ju.
Man får ju se det så också. Hela poängen med det här är att vinna Stanley Cup. Så många som möjligt.
Ja, jag håller med. Ja. Nej, jag håller med. Jag håller med.
Ja. Men du, då i början när vi såg att Los Angeles Kings kom igång bra och röck ifrån direkt i Pacific, då sa vi att ja, det kan ju bli... Nu ser det ut att bli repris av finalen 93. Det blir Montreal mot... Nej, 2003.
Väl. Eller? Nej, 93.
93, ja. Mm. Det blir Kings mot Canadiens. Ja. För då var ju Canadiens världens bästa lag. De vann de 9 första matcherna och var sen toppade tabellen långt in i november. Ja. Igår föll de ner under slutspelsträcket. Och har ju haft en alldeles bedrövlig sekvens här på slutet. Ja, sen början av december är de det lag som har tagit särklassigt minst poäng.
Ja, de är liksom Columbus-klass i princip, får man säga.
Nej, de har tagit mycket mindre poäng än Columbus med dem sen början av december. Ja, det var Hugosson som hade en lista på det där häromdagen.
Ja, nej, alltså Montreal, jag håller med dig, vår gode vän som dyker upp, i alla fall min gode vän som dyker upp i podden här där, du vet ju det, Marcus Sim, som sitter i sin Montreal-soffa där i Falun. Han är ju jättebra just nu.
Det här får han lov att gå på psykofarmaka nu.
Ja, det är mycket möjligt faktiskt. Han var
fruktansvärt kaxig i början.
Ja, han var ruggigt kaxig i början. Det var nog de flesta Montreal-fansen skulle jag säga. Nej, men det är klart att det beror till stor del på Carey Price. Att han är borta och att han fortfarande är borta och förhoppningsvis är tillbaka någon gång efter All-Star-breaket. Men det har dragit ut på tiden där. Men nu är det ju seriösa röster som höjs att Michel Therrien måste bort. Att Mark Bergevin måste göra större moves än vad han vågat göra hittills. Jag har hyllat honom för sina små, smarta drag som har lyft laget lite grann i några procent hit och dit. Men nu vill ju fansen se något som lyfter om 10-20% istället för 3%.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Fansen är ju, det vet vi för alla lag, de är extremt otåliga också.
Ja,
det
finns inget, de är många otåliga.
Ja, det finns inte mycket, vad heter det, tålamod.
Nej.
Det går från att de är gudar till att de ska tradas åt helvete på någon månad bara.
Ja.
Och sparkas. Jag vet inte, jag har inte sett så jättemycket av dem. Vad är det som är problemet? Alltså, man får ju för sig att men det är Carey Price. Det är igen är det så här. När han spelar så är de fantastiska. När han försvinner långa perioder då går det åt helvete. Men det är inte bara det som är problemet, eller hur?
Nej, precis. Alltså... de levde ju på något vis lite grann på den här självförtroendet de hade. För även när Mike Condon fick ta över där, då det kändes som det kunde bli lite kris, så fortsatte de ju att spela bra. Det var ända in i december de var bra. Nu har det verkligen... Det är ju sedan dess som det har tvärvänt liksom. Och det kändes som att det kom en liten brytpunkt där i och med Winter Classic när Gallagher var tillbaka. Och de verkligen plockade hem den matchen mer som ett statement.
Ja, det kändes som att Gallagher var... Oj, betyder han så mycket?
Ja. Men så har det fortsatt att gå trögt sen dess. Sim hävdar i alla fall att han tycker att de spelar rätt bra ändå i vissa matcher nu. Men att de inte alls har den där medstudsen som de hade i början. Och att det beror lite på självförtroende kanske. Att han tycker nödvändigtvis inte att det är enormt mycket sämre spelmässigt. Men det är klart att de inte... Ja, de har ingen MVP i målet längre som de hade förra säsongen. Och det är klart att det är väl den största anledningen utan tvekan. Men
Markov som var så väldigt bra i början av säsongen får extremt mycket kritik nu.
Han är ju hackcyklingen och det ska vi komma ihåg att han var ju lite hackcykling faktiskt i slutspelet också när det skedde sig där mot Tampa Bay. Att då var ju också Markov, hängde inte alls med där. Så att Markov börjar synas, han börjar ju med att ha typ plus 17 i oktober i månad i plus minus, men nu är han nere på bara plus 1 igen. Så att och Jemelin, det är många där som inte som inte presterar bra. Petro har inte varit bra den här säsongen heller tycker jag generellt. Galchenyuk blir ju inte den där första center man hoppas på. Pacioretty levererar ju stabilt och är ju en bra kapten, känner jag.
Ja, det tycker jag också. Honom har man stor respekt för.
Exakt.
Det här är ju inte kört än heller.
Nej.
Alltså, Therrien sa igår efter förlustmatchen mot Boston då, det är ju såklart svider extra mycket. Ny förlust mot Boston, ja, i Bell Center.
Så de nästan alltid slår oavsett form.
Ja. Han var ju sur för att de får kritik. Jag är trött på att höra om den här kritiken nu, sa han. Deras effort är fantastisk. Arbetsmoralen är grym. Sluta kritisera dem. Det kan han ju drömma om.
De har valt fel stad här, känner
jag. Ja, fel sport.
Ja, fel liga. Ja. Han är... Men jag kan nog hålla med lite grann, för jag har väl aldrig varit någon riktig Therrien liksom sympatisör. Sådär.
Inte jag heller för den sista åren. Ja, nu fastnar jag i en tankegång här som jag inte vet vad jag skulle säga. Men jo, det året när de mötte Rangers här, så jag fick en förnyad respekt för honom då. Det, jag tyckte han var bra, ägnas åt rätt saker istället för att gnälla för mycket.
Ja, jag tyckte i och för sig att han gjorde ett ganska bra intryck i Winter Classic-serien. Han var inte så någon stor profil i den. Han var ju inte med så mycket egentligen förrän på tränaren. Men ja, jag tycker ändå att han... Det här ryktet han har om sig att vara en riktig surgubbe som knappt svarar på journalisternas frågor och är bräsig och jobbig och tvär mot spelarna, det kanske inte riktigt är rättvist, en riktigt rättvis bild, även om han är åt det hållet. Så är han mer liksom, ja.
Han har ju haft de här tendenserna som jag påpekar några gånger, om att han har i slutspel och i viktiga matcher att han fått laget att fokusera på fel saker. Jag tänkte på det då när första finalserien mellan Pittsburgh och Detroit 08, då var ju han coach i Pittsburgh. Det var så här som man alltid, ja, sen dess tror jag att jag har noterat att det lag som börjar gnälla på domare och på motståndare och som fokuserar på fel saker, de får alltid stryk. Och han gjorde inte annat. Och sen kom den här fantastiska serien för några år sedan mellan Senators och Canadiens, när de var så förbannade på valrossen och på laget. Och så han gjorde inte annat än prata om allt som var fel med Ottawa.
Ja, och domarna och allting. Nej, exakt. Ja. Nej, det är möjligt.
Och, Ottawa bara flinade och spelade vidare. Och han, det känns som han har fått bukt med de tendenserna.
Ja.
För det leder inget som man får laget att fokusera på fel saker.
Nej, precis. De måste ju ändå stänga ut sånt där och fokusera på sin uppgift. Och på sitt spel och sitt system och det de ska göra. Ja. Men jag tyckte Maxim hade ett litet intressant förslag. Han är inne nu på att en naturlig koppling som en eventuell ersättare. Det skulle ju vara ett namn som vi nämner varenda gång vi pratar om ett NHL och ska ha in en ny tränare.
Boucher,
precis. Han är ju tillgänglig och han är ju fransk-kanadensare och han har rattat AHL-laget en gång i tiden med väldigt stor framgång. Så att det är ju en otroligt naturlig koppling att han skulle gå in där till slut. Ja. Så att det jag ser inte för uteslutet. Å andra sidan har jag för mig att Therrien skrev nytt kontrakt ganska nyligen och har några år till.
Ja,
så det är inte bara precis, så det är inte bara att sparka honom i Sverige. Så han är ju tätt ihopkopplad med Bergevin där. De har ett nära samarbete och är liksom, det känns inte som att han ligger är nära att få sparken i Bergevins bok i alla fall.
Nej.
Så att, ja.
Men intressant aspekt av att Montreal då nu plötsligt är under strecket är att när de ramlar ner så nu är samtliga kanadensiska 7 lag under strecket. Det här är ju inte, det är inte, kommer inte att bli så förmodligen. Något av dem kommer väl att ta sig till slutspel. Men det är ju inte bra för det kanadensiska kollektiva psyket att det ser ut på det här viset. Deras dominans naggas lite i kanten. Det ska vi återkomma till i ett annat sammanhang.
Men inte här och nu?
Nej.
Nej. Nej. Men,
Bara intressant att konstatera.
Jag håller med. Men vi har två lag till vi tänkte vi skulle ta upp innan vi går vidare. Jag känner att vi har hållit på ett bra tag nu, så vi kanske får rappa på lite. Men tycker vi ska, vi får väl det här är ett lag som jag känner starkt för och som vi ofta pratar om. Men vi får väl bara nämna då att när Chicago har 12 raka segrar, så i alla fall Tampa Bay nu radat upp 6 raka segrar. Och gått förbi Montreal faktiskt och ligger på slutspelsplats nu efter en ganska jobbig position där i december när de hade många poäng upp och hade en riktigt svajig form och hade jättesvårt att få till det liksom.
Ja, har vi för ni lyssnare som babblar om det här om att vi pratar för mycket tempo för ursäkter, det kan inte låta bli när de plötsligt har fått ihop sakerna och är tillbaka på slutspelsplats som sagt har 6 raka segrar.
Mm. Men märk väl också att jag sa den och inte vi.
Nej, just det. Grejen med det här är väl inte så konstigt. Det handlar om att de har fått tillbaks alla spelare, eller hur? Att de är
skadefria.
Att de är skadefria och kan ställa upp med det lag de vill. Är det inte så enkelt?
Ja, jag tycker att det nog är den absolut. Så är det bara helt enkelt. För att de hade ju under stora delar av säsongen. Så visst, det har lite mer baksmälla att göra också naturligtvis. På något sätt kändes det som att de inte riktigt tände till i början av säsongen. Och
det är ju väldigt svårt. När man har varit sin första final och plötsligt ska spela träningsmatcher och sen grundseriematcher. Det är många som har haft problem med det.
Ja, och så helt andra förväntningar på sig. De var liksom en underdog, en lite Dallas Stars på något vis förra säsongen. Och nu är de liksom en cup-favorit nästan. En contender, en sån där som det snackas om att de ska, nu ska de bara till slutspel igen. Och gå till final igen liksom. Det beror naturligtvis till största anledning på att jag menar, André Palat har missat stora delar av säsongen. Tyler Johnson har missat stora. De har haft 4-5 skador samtidigt. Det har varit det ena och det andra, det har inte varit samma hela tiden. Men nu har de inte en enda spelare förutom då Mattias Ölund som har varit skadad i 5 år på injury reserve. Det är den enda skadan faktiskt i den aktiva rostern just nu. Och det är klart att de märks det på isen att det går att prestera lite bättre. 6 raka segrar är ju ett tydligt tecken på det. Jag tycker de är riktigt bra nu. De kör över Edmonton. De släppte in 4 mål men de gjorde 6 och jag tyckte de var klart överlägsna i den matchen här om natten. Jag tycker Tampa ser bra ut nu. De ser riktigt bra ut nu faktiskt. Det som objektivt sett vill jag säga ändå.
Det är nästan lika som i väst. Att det är två lag som man ser att ja, det är de här två kommer att handla om Indiana. Det är Washington och Tampa. Men det hade vi nästan förutsett också. Före säsongen.
Ja, på pappret när man tittar på klubbar. Kanske Pittsburgh tycker man på pappret i alla fall offensivt sett borde vara med också. Men alltså, sett lagdel för lagdel så är ju Washington och Tampa ruggigt svårslagna i East alltså. De har alla bitar på plats. Man ändå säger.
Ja.
Och jag försöker se det här positivt lite grann. Nu ska jag inte liksom, visst Tampa det är fortfarande bara 4 poäng ner till slutspel så man ska inte ropa hej igen här som supporter heller. Men jag undrar om det kan ha varit en liten så kallad blessing in disguise. Ett ordval vi använde med Henke förra säsongen när han blev skadad och Cam Talbot kom in och han faktiskt fick en viloperiod på en dryg månad och sen var riktigt bra i slutspelet. Jag undrar om det här kanske var liknande för Tampas spelare, att det kanske var bra för André Palat och Tyler Johnson och Brian Boyle och Callahan och några till att vara lite skadade. Och nu blir jag avbruten mitt i podden.
Nu
är det någon in och ringa till Martin Motoma eller någonting. Tror jag. Det var stökigt. Ja, men nu lystes ljuset. Ja, det hände massa grejer i Sport Sebastian. Ja, nu är jag tillbaka. Att de liksom fått varva igång lite långsamt den här säsongen och att varit borta en hel del och det i sin tur har gjort att till exempel Vladislav Namestnikov och Cedric Paquette och Andrei Suster faktiskt och några till har tagit ganska stora kliv den här säsongen.
JT Brown.
JT Brown inte minst. De har liksom fått kliva upp från att vara healthy scratches eller spela fjärde kedjan så är det, men Namestnikov är ju faktiskt första center just nu. Och har varit så ett antal gånger den här säsongen och liksom, de har växt in den på ett annat sätt och nu när hela laget är skadefritt så har de här liksom klätt på sig en växt in i NHL-kostymer på ett annat sätt och jag tror att det kan faktiskt ha varit, ja, som det ser ut just nu i alla fall, så har det varit positivt för Tampa Bay.
Ja. Och Drouin-historien har inte alls inneburit något negativt för resultatmässigt i alla fall.
Nej, tvärtom har det nästan varit bra att han varit nere i AHL så att de har kunnat slippa de frågorna i omklädningsrummet.
Och där har ni inte light it up som du nyss använde uttrycket.
Nej, verkligen inte, tvärtom.
Så det är lika bra att göra sig av med honom så slipper du tampa det där problemet.
Ja, jag vet inte riktigt. Nej, alltså
nej, nu ska vi inte gå in på det igen.
Nej, det har vi gjort tillräckligt.
Det är så ungrande då så. Vi går vidare. Jag säger sammanfattningsvis om det. Det är svårt att se något annat just nu än att det kommer handla om en supermaxkamp mellan Washington och Tampa i maj.
Ja, jag skriver under på det faktiskt just nu. Jag jinxar lite där. Men jag tror att det, just nu så känns det som att om vi ska vara lite förutseende, om vi ska vara lite sattermässiga, så tror jag att det är så det kommer bli faktiskt.
Ja. Och innan dess så är det faktiskt inte omöjligt att Washington eller Tampa får möta en gammal bekanting som de kanske inte hade räknat med förra säsongen att de skulle få möta i en tidig slutspelsomgång. Men chansen finns att Carolina går dit nu.
Ja, precis. Det ser oväntat bra ut för Carolina. Jag tycker att det är dags för att ta upp dem. Vi har lovat det några veckor här där. Det är några lyssnare som har påpekat. Vi borde ju nämna Carolina någon gång i den här podden också.
Ja, borde vi.
Det får vi se till att göra nu med tanke på att vi avskrev dem lite grann inför säsongen. Det fanns oro. Truppen såg lite för tunn ut. Återigen, inte hänt så mycket sedan förra säsongen. Och att andra lag till exempel, vi trodde ju mer på Columbus till exempel. Men de gör det bra. De är bara 3 poäng från wildcard-plats.
Ja, det är de.
Allra högsta grad med racet, faktiskt.
Jag är imponerad av Bill Peters. Jag tror han är en väldigt bra coach.
Jag tror också det. Jag tror han är ju Detroit-skolan. Året under Babcock och sådär. Och jag tror faktiskt att Peters... Jag menar, redan förra säsongen såg man tecken på att han fick Carolina att bli jobbigare att möta och att de jobbade hårdare, att de liksom köpte lagkonceptet lite mer på något vis, och de hade ett jättebra boxplay för jord. De hade ju en New York Island stretch där när de gick en månad utan att släppa in ett enda mål i boxplay till exempel. Och i år så finns det tecken som är bra också. Jag menar, de skjuter faktiskt fjärde flest skott i hela NHL. De har skjutit, sådana här statistik är ju ganska ointressant egentligen, men de har skjutit 271 fler skott än vad Dallas Stars har gjort den här säsongen.
Ja.
Det är ganska mycket. Och de spelar ju 60 minuter match efter match, tycker jag ändå. Visst, de har några... jag tycker, sett i det spelarmaterial de har, så får de ut extremt mycket.
Ja, extremt. Mm. Exakt. Jag tänkte just säga, det känns som att han har fått in en struktur som är väldigt effektiv för det här laget.
Mm.
Och där spelare som man kanske inte har trott skulle visa sig, verkligen excellerar, och vi har ju vår landsman Viktor Rask som ett utmärkt exempel på det.
Ja, som är faktiskt, alltså som jag måste säga, erkänna att jag trodde inte att han skulle ha någon, att han skulle få den här utvecklingen, inte i år men överhuvudtaget, så att han att han nödvändigtvis skulle bli en topp 6-spelare i NHL höll inte jag för givet på något sätt för några år sedan, men nu är han ju en jätteviktig spelare för Carolina. Han spelar både boxplay.
Han är en pålitlig tvåvägsman.
Kan spela både center och ytterforward, göra mål och spela fram, blocka skott och slå fina mackor liksom.
Jag tror att han är en sån som coacher älskar att ha.
En Bill Peters-spelare liksom.
Ja.
Alltså precis den typen. Ja.
Gör inget väsen av sig, bara är extremt pålitlig, men ju också producerar en hel del. Ja. Jag skulle nog vilja säga att Viktor Rask är Sveriges mest underskattade NHL-spelare sett till vad han får för uppmärksamhet och så.
Ja, det är nog inte helt orimligt. Jag tycker faktiskt att han är aktuell för, nu snackar jag om att han är en topp 6-spelare i Carolina, men han är ju en exceptionell bottom 6-spelare. Alltså han är ju, det är just det här med att han känns som att han kan köpa vilken roll som helst. Att han är definitivt aktuell för en fjärde, tredje kedja roll i World Cup.
Ja.
Det skulle jag inte utesluta.
Nej, absolut. Jag håller med. Vi måste ju ha sådana spelare där också.
Och han är ju inte, han har ändå gjort 28 poäng den säsongen, så han skulle bli skadad och grejer mitt under turneringen, så är inte han främmande för att kliva upp i en andra kedja och sånt där.
Så att, han kommer från Leksand då, där hör man ju, jag är ju där en del på sommaren och känner mycket för, och där var bilden att han var för dålig skridskoåkare för att någonsin kunna slå igenom i NHL. Men det har han ju, dels har han ju blivit mycket bättre på skridskor, men han kompenserar det på andra sätt.
Ja, precis, som han säger så var vältränad så här också, att han måste ha skött sommarträningen och ta hand om sin kropp på ett bra sätt som gjort att han verkligen kunnat akklimatisera sig till NHL-tempot och sådär.
Ja, Elias Lindholm är en annan svensk som är ju en stor tränare. Det är tungt i inledningen av säsongen, men han verkar också ha kommit igång.
Ja, precis. Han börjar ju med att bara göra 1 eller 2 mål första 20 matcherna.
Ja, han var väldigt missnöjd när första gången jag pratade med honom efter typ 20 matcher.
Ja, precis. Men han var igång lite grann nu faktiskt. Jag tycker... Och, ja, han är också rätt, alltså han har ju fysiken och sådär till sin fördel. Ja. Och han har ju tekniken till sin fördel också. Det är ju en spännande spelartyp. Men som också har köpt Peters grejen liksom. Det är ju en tvåvägsspelare han också. Han passar i Carolina-modellen.
Likaså Joakim Nordström.
Ja, Nordström
har ju också etablerat sig riktigt bra där och är självklar i laguppställningen.
Och det var verkligen en sån där som de hittade vad de ville ha, för att de ville ha han som en boxplay-spelare, och han lirar ju nästan 2 minuter per match i boxplay och gör det bra. Och han har gjort det 9-10 poäng eller sånt där hittills också. Och jag hörde ju John Forslund, som är en av de bästa kommentatorerna i NHL, tycker jag. Mm. Han säger ju inte Joakim Nordström, utan han säger Jokey Nordström. Han är Jocke med Jocke liksom. Det är snyggt ändå, tycker jag.
Ja.
Redan nu.
Ja. Ja, men nu om vi ser förbi svenskarna då. Det har ju länge ryktats som trader här med franchise-mannen Erik Ståhl och även unge Jeff Skinner. Har det tystnat lite nu, eller hur?
Ja, det är en svår situation. Jag tycker ju absolut inte att de ska trada bort Jeff Skinner, för han har ju kommit igång lite under Peters nu också. Grejen med Jeff Skinner som man glömmer bort lite, som jag tror har slöning i hans karriär, som gjorde att det såg ganska dåligt ut och att han till och med var bänkad någon gång i fjol, är väl att han har ju haft stora problem med hjärnskakning och sådär. Så att jag tror att det har ställt till hans. Men nu har han gjort 17 mål den här säsongen och ser bra ut.
Ja.
Och han är född 92, tror jag, va? Han har varit med ett tag på grund av att han kom in i NHL sin första direkt efter draften, men han är ju...
Ja, han var 23.
Så han är ju något att bygga på snarare än att trada bort i det här läget, tycker jag.
Ja.
Så att han ska de definitivt behålla, tycker jag. Och det trade-snacket tycker jag har tystnat lite grann. Även om Pierre LeBrun var inne på i någon krönika om Carolina här för någon vecka sedan vad heter han? General Manager där nu. Francis.
Ja, Francis.
Ja, precis. Den gamla legendaren. Att han... Ja, om det kommer samtal rörande Skinner från andra laget, så kommer han att lyssna i to say the least. Han kommer ändå vara intresserad av det. Men det ställer till dem lite för dem att de är så bra den här säsongen. För alla tanken var ju lite grann att de skulle kanske ta ytterligare kliv den här säsongen, men att många spelarna skulle få större förtroende, att den här rebuilden skulle gå ett steg framåt. Men den har gått lite för snabbt nästan. Så att Erik Ståhl, de vet ju riktigt inte hur de ska göra här med honom. Det kändes ju som att det skulle bli så att han skulle bli traded.
Ja.
Och att de skulle få fina pusselbitar för honom. Men ja, nu är de ju mitt i en playoff push.
Om de hänger med i racet liksom, då är inte det lika självklart.
Nej, precis. Och han är inte helt lätt att trada heller, för att på det viset att dels har han ju en full no movement clause, vilket är ju ovanligt att det finns inga premisser överhuvudtaget i hans klausul, utan han kan säga stopp till vad som helst. Ja. Och dels så har han en cap hit på 8 miljoner. Så att lag som alltså verkliga contender som skulle vara intresserade av honom, de har ju nästan inget löneutrymme överhuvudtaget. För det är ju så bra lag är uppbyggda åt att de ligger och klistrar mot lönetaket. Så det är inte så lätt att bara plocka in Erik Ståhl där med 8 miljoner i cap hit. Så att frågan är riktigt hur de ska göra med honom. För att på sikt så borde väl det bättre att få de där pusselbitarna man kan få. Ett första val eller vad, och lite sånt där. Någon spännande talang. Men samtidigt så Carolina är ju ett lag som gjort sig kända genom sin historia att överprestera nästan i slutspel när de väl tar sig dit. De brukar ta sig långt.
Det är intressant.
Arthur Irbe på den tiden och när de vann Stanley Cup 2006 liksom.
Det är intressant som du säger att den här rebuilden har gått fortare än någon hade tänkt, och det har ju också att göra med när man satt för sig, framförallt för tunt på backsidan.
Ja.
Men där är det ju väldigt många unga som har visat framför. Justin Falk är ju redan etablerad stjärna, men han är ju också väldigt ung. Men han är ju grym i år.
Han är ju liksom nästan alltså Norris-nominerad klass på gränsen.
Ja, men även alltså Hanifin som bara är 18 år har ju varit bra.
Ja, verkligen är spännande spelare. Alltså, precis. Alltså, han, Brett Pesci och...
Ja, jag skulle säga Brett Pesci också.
Ja. Och visst, man har snackat om att visst, att Hanifin, det är jätteintressant och det blir jättebra där på om några år, och Brett Pesci var en sån där kille som det snackades om att det kan bli någonting om honom, men inte i år. Och Jacob Slavin, det var ju inte på tal att han skulle spela NHL i princip inför säsongen, men alla de här tre är ju, alltså får man ändå kalla etablerade NHL-spelare nu, framförallt Pesci och Hanifin. Det är ju spelare som gör avtryck och bidrar och är i allra högsta grad liksom effektiva i den här playoff-pushen. De har en bra backuppsättning. Alltså, de har liksom en topp 10 backuppsättning i NHL nästan just nu, skulle jag påstå. Så som de spelar.
Det är fantastiskt. Och vilken framtid.
Ja, precis. Alltså, exakt. Och om vi pratar 5 år framåt i tiden, då är de här killarna fortfarande bara 24-25 år och har samlat på sig någon erfarenhet.
Då har de alltså Fork, Hanifin, Pesci och Slavin. Oh. Jesus Christ.
Och du nämnde i tidigare avsnittet här att det brukar ta lite längre tid för backa just att etablera sig i NHL. Så ja. Det känns som att de här har ännu mer i sig liksom.
Och det är klart. Men det är roligt tycker jag när det händer överraskande saker. Att lag som man inte har trott på presterar mycket bättre. Och det känns ju inte som det är någon flok heller just för att vi pratar om Bill Peters. Det verkar vara en sån intelligent, tålmodig, bra pedagogisk coach.
Ja, exakt. Sympatisk och skicklig, taktiskt skicklig och pedagogisk. Som säger. Ja, jag tycker det är något intressant på gång där i Carolina.
Där har vi ju ett legendariskt fan inte bara i min blogg, han är ju överallt på Twitter och på svenska fans. Ja. Emil Ullbrand.
Ja, det är Sveriges enda Carolina Hurricane-supporter, höll jag på att säga. Kanske
ja,
inte, men...
kanske, men den, definitivt den som syns och hörs mest.
Ja.
Och det är ju väldigt det är ju väldigt roligt för honom efter år av lidande.
Ja.
Han missar inte en match. Fast de får stryk och får stryk och får stryk. Men nu får han ha kul.
Ja, det känns som att även om det skulle skita sig i år att de hamnar utanför slutbestecket så är det väldigt positivt vibbar kring vad Ron Francis och Bill Peters har på gång med. Det kommer bli ett slutbeslag av det här inom kort. Så är det bara.
Ja.
Och vi får se, det ska bli spännande att se hur Eddie Leck, för man får ändå säga att deras målvaktsspel har varit kanske det största problemet i år och lite med målskyttet också, även om de skjuter mycket och Viktor Rask till exempel har en bra produktiv säsong så de fortfarande gör lite för lite mål. Men framförallt så släpper de in lite enkla mål ibland för att Cam Ward har inte varit klockren och Eddie Leck har inte riktigt...
Nej, det har varit jobbigt för Eddie Leck för de försökte få honom att ändra stil när han kom till
just
Carolina. Och det fuckade ju upp honom helt och hållet.
Ja, exakt. De ville väl att han skulle vara mer aggressiv och spela utanför, alltså attackera skytten tydligare och sådär. Det var ju inte hans grej. Han är ju skolad i den här svenska målvaktsstilen, moderna, att man ska
djupt
in och täcka ytor och sådär. Och få puckarna på sig snarare än aktivt gå ut och...
Så det har ju stört honom helt uppenbart.
Men nu har
Ward skadad, så nu får han lov att...
Nu är han number one här, otvivelaktigt i ganska lång tid framöver för att Ward är till och med uppsatt på injured reserve.
Ja.
Så att, det blir spännande.
Men Emil tror också på Daniel Altschuler.
Ja, den här nya kippen som de har kallat upp nu. Okej.
Ja.
Ja, jag har lite dålig koll på honom, men det blir spännande att se.
Ja.
Mm. Ja, men...
Ja, det är roligt. Men nu måste vi snart börja, fan det blir långt det här.
Det blir väldigt långt.
Vi är så långrandiga idag.
Det skulle inte bli det. Ska vi ta Rysslands World Cup?
Nej, du ska inte ta någon lyssnare från. Däremot ska vi bara helt kort också bara kommentera. Nästa helg är det ju All-Star i...
Ja, förstås.
I Nashville. Och det har ju blivit en jävla soppa med den här John Scott-historien.
Ja.
Som fansen röstade in med humor och glimt i ögat. Och NHL uppskattade inte det särskilt mycket. Sen blev man ju plötsligt tradad då till Montreal och hamnade i AHL. Och så var det snack om att han... Ja, då kan han inte vara med. Men nu har det slutligen tagit beslut vad han ska med.
Ja.
Många tycker fortfarande att han ska säga nej själv för att han inte har det att göra och så. Jag vet inte. Låter de fansen rösta, då får de lov att ta konsekvenserna av det också.
Ja, jag tycker det. Och jag tycker hela soppan har ju verkligen blivit en parodi liksom. Alltså jag har svårt att se att NHL och Arizona inte hade någon slags, som de hävdar själva, att de inte hade någon tanke på att det här inte har någonting med All-Star att göra, den här traden, från första början när de orkestrerade den.
Jag
ser ju liksom inte mycket poäng med den här traden överhuvudtaget. Alltså jag menar, övriga pusselbitar, förutom Tinordi så hade vi ju, vi hade ju Scott Bartley och Elliot som, det var en trevägsdeal mellan Nashville, Arizona och Montreal. Och alla har ju varit på waivers den här säsongen. De har ju gått och plockat hur lätt som helst, om man verkligen vill ha dem. Förutom Tinordi då, som knappt spelar något i Montreal i år. Men som de inte har skickat ner till AHL för att han skulle gå just på waivers då de skulle tappa honom gratis då. Och de såg ändå att den här killen har lite värde. Vi kanske kan få någon draftboll för honom eller någon annan spännande spelare. Men nu blir det en massa waiverspelare som byter klubbar istället. Det känns ju som att... Jag fattar inte vitsen med den här dealen. För att det är ju inga impact players överhuvudtaget som byter klubbar. Det känns som att att det här, alltså jag har svårt att se att det inte, att, att inte är här, att, att det stora poängen med det här var, var att John Scott skulle missa All-Star.
Det blev bra, det blev som det skapade visst till slut.
Ja, jag tycker
det är svårt att engagera sig i vem fan som spelar All-Star egentligen. De flesta spelarna är otroligt glada över att inte behöva åka dit så de får lång semester istället.
Ja, exakt. Det är ett jippo-event och det, då, ska det, då får man köpa att fansen tar det som ett jippo-event också.
Ja, exakt. Nu fick jag ett argt mejl här. Jag har ju i tidningen idag, eller någonstans på plus, lista över de målvakter som har varit bäst under första halvan av grundserien.
Mm.
En lista. Här kommer det ett mejl som är så. Var är de finska målvakterna? Så här blir den en svenne ska tycka. Åsna, står det.
En åsna?
Jag är en åsna. Oh. Var är de finska målvakterna? Så här blir den en svenne ska tycka. Punkt. Åsna, utropstecken.
Oh. Oh. Det är till och med ett ordval som inte ens jag brukar slänga in mig om det här i podden.
Ja, otroligt roligt att bli kallad åsna. Men jag är ledsen, de finska målvakterna har inte varit topp 10 första. De är ju det rent allmänt.
Ja, ja.
Pekarina har haft,
du har ju inte med Carey Price på den här listan till exempel, eftersom att han är knappt har spelat en säsong.
Pekka och Tuukka har haft lite tungt.
Ja, och jag tycker det är svårt att peta de 10 målvakter du har på listan faktiskt, för att de är, ja, det är 10 målvakter som gjort det väldigt bra den här säsongen.
Ja, jag tycker nog att jag är rätt. Det innebär inte att jag inte är en åsna. Det kan jag hålla med om att jag för det mesta är.
Ja, ja, okay.
Men nu tar vi av. Vi har ju det här stående inslaget nu då, som är att vi ska ta ut grundbulten i World Cup-trupperna. Och vi har kommit till landet Ryssland nu.
Ja, precis. Och där är det väldigt trevligt att sitta och konstatera vilka forwards de har när man vill laborera med kedjor och sådär.
Ja, men betydligt svårare. Precis som i Tjeckien, så är det, om man tittar på backsidan, så är det inte så lätt.
Nej, backsidan är riktigt dålig. Alltså. Den är så dålig så det känns som att Ryssland inte är riktigt... att det ska lite till för att de ska ta ett guld här.
Ja, jag vet inte vad de har på hemma i KHL på den här fronten. Men i NHL är det ju inte som man... Vi pratade ju om Markov tidigare, som ju började säsongen bra, men han är... Enligt Montreal-fansen själva en katastrof just nu.
Precis. Och Jemelin är väl upp och ner och sådär och har ju en hög uppsida så där. Men han har ju varit lite, han har varit healthy scratch ibland av Therrien. Så det är inte heller någon klockred. Och de flesta håller ju, ser ju Markov Jemelin typ som första backpar för Ryssland just nu.
Ja. Ja, vad har vi sen? Orlov och...
Ja, Orlov är... Medvedev. Ja, precis. Alltså Orlov är ju... Det är ju ingen succé, men det är ju en positiv överraskning ändå att han har... När de här skadorna som har varit på Washingtons backsida, så får man ändå ge Orlov cred för att ha tagit det här steget de ville ha av honom i Washington. Han är ju, känns det som en väldigt stabil NHL-back just nu i alla fall.
Ja.
Men det är ju inte den här klara stjärnan som ska bära ett World Cup-lag. Och sen är det Shulikov så där som jag tycker är lite halv säkerhetsrisk bakåt, men okej i powerplay. Och på hemmaplan så vet man ju att de kommer ta några KHL-spelare, för att det är ju så
rysk hockey
fungerar. Och, ja, dels för att de måste rent materialmässigt, men också för att de vill ju hävda sig lite mot NHL. Och
ja, just det.
Visa att KHL är minst lika bra, tycker de.
Ja, men det måste de ju vad det gäller backa. Men på forwardsidan är det som sagt desto roligare. Jag har satt ihop 3 kedjor, jag tänker dra
det. Ja, det tycker jag ska göra.
Så kommer du att kunna anmärka på det.
Ja.
Och den första är det är så jävla, vilka kedjor det blir.
Ja.
Ovechkin, Kuznetsov sätter jag som första center eftersom de nu har sån kemi going med Tarasenko.
Oh, jag har skrivit upp mina kedjor och vi har exakt samma första kedja.
Jaha. Mm. Sen har jag Panarin, Malkin, Nikushkin.
Ja, det skiljer lite från våra, men vi är i stort överrätt. Jag håller med dig.
Fortsätt. Sen har vi Jakubov, Datsyuk och Kucherov.
Ja, okej.
Låt höra, vem har jag glömt nu då, menar du?
Men jag håller nog med lite dig. Alltså vilka jag skulle anmäla från början. Nej, men jag har Panarin, Malkin och Kucherov i andra kedjan.
Ja, jag är ju förtjust i Nikushkin, vet du.
Ja, du älskar ju Nikushkin, så att, jag förstår det där. Sen har jag Datsyuk som center tillsammans med strulpellarna Kovalchuk och Radulov, som jag tror kommer komma med bara för att de vill ha sina KHL-spelare.
Ja, men jag är NHL-man helt och hållet.
Ja.
Så jag ser bara till NHL.
Ja, jag förstår.
Radu.
Nej, jag vet. Han är ju han lined it up i KHL. Så är det, men det är ju inte samma sak. Och han, jag tycker, man blir sällan imponerad av honom i landslaget, och i, när han har varit över på andra sidan Atlanten, så har han inte gjort speciellt bra.
Så nej, jag
tror att Radulov och Kowalczyk kommer komma med, men det här är ju, ja, de är inte några som livar upp det omklädningsrummet på ett positivt sätt direkt.
Nej, men utanför på Kronen.
Ja, där gör de succé. Om man nu kan göra det i en turnering. Ja,
nej, men, ja, grymt, det är grym forwards. Men vi vet ju att det inte alltid har fungerat. De såg ju ohyggliga ut när de skulle vinna i Sochi. Det blev inte så kul.
Nej, precis. Och de blev ju avklädda så det stod härliga till i VM-finalen här i våras också. Av Kanada. Så att, och då var många av de här spelarna med. Men jag tycker...
Målvakter då? Vilka ska de ställa i kassen? Är det Bobrovski och Valamo som slåss om spaden?
Jag tycker man måste anmäla två målvakter den första mars. Jag har listat ut det här nu. Jag har inte fått klart för om det är 14 spelare och två målvakter eller om det är 14 spelare inklusive. Men det är faktiskt 14 spelare och två målvakter. Och jag ser det som givet att det måste väl bli Bobrovski och Valamo. Även om ingen av dem har speciellt bra säsonger i ryggen. Så är det för detta Vesina kandidater och i Bobrovskis fall till och med Vesina vinnare. Och de håller fortfarande en bra klass i alla högsta grad, så är det. Vasilevski är väl lite intressant där också. Men, och så har de lite KHL-målvakter som gör det bra också. Men jag tror att det blir Valamo och Bobrovski. Jag har svårt att se något annat. Faktiskt.
Ja.
Jag vill säga en sak apropå Kowalczyk och Radulov som inte representerar någon fantastisk attityd. Så tycker jag att många av de här nya ryska killarna som har kommit fram tycker jag däremot har det. Jag tycker Tarasenko till exempel känns lite så att han brinner för det. Han lever inne i matchen. Det är där han vill vinna matchen. Liksom. Han åker inte och tänker på något annat. Och han tappar inte humöret när det går dåligt. Liksom, utan han kan man hålla handen lite grann för St. Louis. Det är en bra core-spelare där. Och Panarin ser bra ut också. Vi får se, han har ju inte varit med i någon slutspel så länge. Men han har ju bästa möjliga skola här i alla fall. Rent attitydsmässigt att gå i Chicago Blackhawks. Och jag tycker Kucherov är det verkligen en sån kille som jag har i mitt eget lag som steppar upp när det betyder som mest. Han gjorde ju 22 poäng i slutspelet och var ju en nyckelfaktor verkligen för Tampa Bay i den cuprunnen. Och han avgjorde ju till exempel en match mot Rangers där som gjorde att serien levde vidare.
Kan du inte sjunga lite ryska nationalsången för oss? Nu är vi så här upphetsade över ryska.
Oj då. Ja, jag kan texten lika dåligt som jag kan uttala åtta, va?
Du kan nynna.
Okej, okay, något sånt här är det väl.
Moshakin sa det på Dadonovshipajo.
Ja, det är det.
Victor Norén, det här är ju bara att lägga på ett Pet Shop Boys beat så blir det hur fantastiskt som helst. Ja, men du, nu får vi ta wrap this up. Ja. Jag ska på en restauranginvigning i Hell's Kitchen.
Ja, jag förstår det. Ja, då måste jag släppa det.
Så är det bra. Och 91-an Stamkos har vi kommit överens om.
Ja, precis. Men vi måste, exakt, men jag var inne på att det finns fler. Vi har Vladimir Tarasenko just med nummer 91. Ja. Vi har Tyler Seguin med nummer 91. Vi har John Tavares med nummer 91.
Ja, det är ju ett tungt nummer.
Det är ett ruggigt nummer. Så har vi en till spelare med nummer 91 och det är Jared McCann som är på gång lite grann i Vancouver. Men det är ett ruggigt nummer ändå. Så ja. Jag röstar ju med bestämdhet på Steven Stamkos, men jag kan till och med, det är så pass konkurrens att jag kan köpa om du väljer någon annan här.
Ja, jag väljer Tavares.
Du väljer Tavares, okej. Okay, ja. Det är okej.
Okay, det är okej.
Okay. Ja, det är okej. Okay. Ja. Vi säger så hörs vi i avsnitt nummer 92.
Då återkommer Åsnan och Örby Sinatra med en ny podd.
Det blir bra. Vi hörs allihopa och ha en så trevlig vecka till dess.
Hej, hej!
Hej, hej! Tampas boss Jeff Winnick bjöd ju Steve Eisenman på mat. Sedan var det klart. En grym general manager fixad riktigt smart. Så Så nu bjuder jag hem Steven Stamkos till Örby. Fantastisk meny. Och vi avslutar förstås med lite rök i hög procentig whisky. Senast sticker jag fram papper och penna. 8 miljoner dollar ny snittlön. Skriv under här, Steven. Använd denna. Ja visst, säger Stamkos. Och sträcker sig efter lite mer alkohol.
Och säger jag nej så har vi kniven. Det här är kniven i Steven.
Oj, oj, oj. Det här är kniven
i Steven. Det här är kniven i Steven. Vi kör på det, kniv. Skål.
Och säger jag nej så har du kniven. 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 Och säga mig så håller du kniven.